Men pitten i Greta.
Vart ska du vara egentligen?
Jag har nyss sagt ja till att min syster och hennes barn ska komma och äta middag hos oss ikväll. Men jag ska på infomöte, så här som du också ska på. På familjehems...
Nej, jag är redan godkänd.
Nej, jag är redan godkänd.
Du har gjort hembesök
också. Ja, ja, det tar vi sen. Ja, okej, okay, då kör vi.
Pitten i Greta.
Har du tyckt på räck? Kör vi? Jaha. Ja. Okej. Okay. Hej och välkomna till Escobar och Kamenisch.
Hej Sandra, du är tillbaka.
Ja, jag är tillbaka.
Det är jättekul, jag har saknat dig.
Tack, jag har saknat
dig också. Förra veckan med Klipp Oskar var okej, okay, men inte lika bra som när du...
Nej, jag räknar inte med att du ska säga något annat, för då kommer jag säga upp mig. Här i rummet idag har vi Klipp Oskar, välkommen hit.
God morgon.
Manuela Escobar, välkommen.
Tack så mycket. Det är inte så mycket morgon för mig, det är mer liksom mitt på dagen. Men ja, jag sover inte till. Tills det är två kollegor står och bankar på dörren.
Jag hade glömt bort koden. Klipp Oskar kan koden.
Mm. Klipp Oskar sov.
Ja, jag fick spamma liksom kod. Till slut fick jag den och nu är vi här.
Sandra, hur mår du?
Jag mår bra. Jag har gjort debut på The Big Ben.
Alltså det är så häftigt.
Som ståuppare.
Ja, det är så himla himla roligt. För förra veckan, vi sa inte det för jag visste inte hur hemligt det var, så har du varit på en kurs där du ska lära dig att vara rolig.
Mm. Tack. Det gick så där. Jag har ju gått på en ståuppkurs på Norra Brunn. Man måste säga Norra Brunn. För det låter så balt, det är en sån stor statusscen. Jag kommer antagligen inte stå på den scenen mer inom 5 år. Men det är liksom något slags mål, att man vill liksom stå på Norra Brunn.
Gud vad roligt. Mm. Men berätta, hur var själva utbildningen? Alltså är det jättemycket teknik bakom att dra stå upp skämt?
Ja, det är jättemycket teknik. De två första, jag har ändå alltid fått höra... Ja, men jag har varit pajas i många sammanhang när jag var barn. Jag var ingen poppis tjej i liksom småskolan, men jag fick folk att skratta. Och det var det jag livnärde mig på. Jag blev inte bjuden på partyn och inte på liksom födelsedagskalas speciellt mycket. Men jag fick klassen att bryta ihop av garv. Och det älskade jag. Och så kunde jag sjunga. Så rolig liksom har jag alltid fått höra att jag är. Och liksom även i vuxen ålder nu så liksom allt från kollegor till nära vänner som bara, shit, du är så jävla rolig. Och så på något sätt så tycker jag om att stå inför massa folk med en mikrofon i handen och gärna babbla. Hålla tal och sånt här på bröllopsfester och sånt, det älskar ju jag. Hjälpa andra att skriva ihop tal med finess, älskar jag. Och så har jag relativt lätt för att skriva texter. Så jag har liksom funderat på det här ett tag. Så nej, men nu kom den här kursen i min väg och så hoppade jag på den. Och den är skitintressant för att vi var 13 personer och det är inte alls så att alla är i branschen.
Nej, det är liksom så här bara grannen.
Det var en psykolog.
Liksom. Ja. Vad roligt!
Ja, som bara, nej men jag vill bli roligare.
Jag vill bli rolig!
Ja. Och så var det någon byråkratsnubbe som älskar humor och som har en speciell humor med sina... Men som vill bredda och kanske... Han föreläser jättemycket. Jag tror han sa i något sammanhang att jag vill liksom utvecklas i hur jag kan vara rolig i mina föredrag så att jag inte själv ska somna när man ska stå babbla liksom inför så mycket folk så länge.
Sa han också att han själv inte ville somna av sig själv?
Ja.
Åh gud, vad tråkigt. Han måste vara...
Nej!
Innan kursen.
Nej, han var jättefin. Det var ingen som var tråkig. Det var otroligt fina människor.
Det var ingen som
människor.
Var jättetråkig och torr. Det Nej. Var ingen som var sån typ.
Supertrevliga människor. Ja, men det var så... Vi hade nog tur, för jag tyckte om allihop. Att gå en kurs med liksom, och man träffar 12 människor plus en kursledare då som jag aldrig hade träffat innan. Thomas Oredsson. Skitbra. Fruktansvärt bra. Han har en massa år inom liksom, det är han som
Thomas
kör.
Oredsson, det är min kompis Robins pappa. Robin Oredssons pappa. Klipp Oskar, kommer du ihåg Jonas? Våran polare Jonas.
Ja.
Hans roomie.
Från roomie, när han bodde... pappa sa du ju.
Ja men roommate. Men,
vår kompis
Jonas bodde med Robin Oredsson. Mm. som är Oredssons son.
Jaha.
Är det så? Ja, eller gissar du nu efternamn bara?
Nej, jag vet att det är så, för Robin pratade alltid om att hans pappa, som har en lägenhet i Gamla stan, by the way, inte så intressant, men jättekul, är komiker och jobbar liksom med stand-up.
Men det är han som håller i liksom schemat och grejerna på...
Gud, vad roligt. Robin är inte lika rolig som sin pappa.
Nej, men han får väl rida på pappans framgång, det är ju fler som gör. Men hur som haver så var det skitroligt, och det var flera som kom från revyvärlden som var så här: men vi är ju skitroliga fast i våra karaktärer. Hur kan vi behålla samma kvalitet på komik fast för att stå upp, då är man ju sig själv. Man är ju privat liksom. Så de två första dagarna så fick jag panik och kände att det här är värdelöst. Jag kan inte vara rolig på bekostnad, jag kan vara rolig spontant.
Och man liksom på bekostnad av vem?
Nej, jag menar på...
på beställning. Sandra, lär dig svenska.
Jag kan inte...
Var det roligt på bekostnad?
Precis, för allting gick ut på att vara elak mot andra människor. Nej, jag menar på beställning.
Tack.
Ja. Nej, men att skriva ihop egna grejer och att liksom... Nej, men det var ett fruktansvärt intressant arbete. Och ja, det finns massor med teknik bakom. Men jag gick kursen, och igår, alltså i tisdags, så gjorde jag debut på The Big Ben på Folkungagatan. Och det var skitnice, det var lite läskigt och så, men det gick bra, Oscar var där.
Det gick bra.
Det gick bra.
Väldigt bra.
Vad drog du för nöjd. Skämt? Nu ska inte du dra hela din grej här.
Nej, men alltså, jag pratar om knasiga saker i den lilla vardagen. Som allt som blir tokigt när man har förhållande eller åker på semester eller har fyra ungar. Alltså knäppa saker som händer i vardagen.
Så du skämtar på bekostnad av din familj?
Ja!
Där har vi det.
Jag gör mycket när om min man.
Nej, det är
över
bra.
Min man. Ja, det får bra. Han det acceptera. Behöver han behöver det. Han kommer växa, tror jag. Nej, men det var roligt, så jag har fått blodad tand och jag kommer att synas överallt inom kort.
Gud, vad roligt. Jag missade det för att jag är gravid och orolig. Men det var kul.
Men nu ska du få berätta, förstår du, om ditt senaste som du har kommit på och som du är ledsen över.
Ja, fast det är en stor besvikelse. Så här var det. Jag vill ju ligga med väldigt många människor. Men framförallt vill jag ligga med väldigt många män. Förutom min man. Jag tror att jag förtydligade det här. Liksom, att Tan Helge vill fortfarande ligga med dig. Men i alla fall... Och då gick jag, du vet, man sitter ju på nätet och så är det alltid såna här grejer som man hittar bara, du kommer aldrig tro det när vi kollade på de här bilderna så, och jag blir alltid så här, så what? Så what? Så då klickade jag och då var det så här, det här är kändisar som är lika gamla som de här svenska liksom människorna. Första bilden jag möter är en bild på Bruce Springsteen. Jättehet, sexig.
Skitsnygg.
Skitsexig. Springer runt som Pamela Anderson på någon beach någonstans i typ bara kalsonger eller badbyxor. Skitsexig. Bredvid Göran Persson, smällfet, rosa, flint,
lite tunnhårig. Ja.
De är lika gamla som
de är lika gamla.
De är lika gamla.
De är 66 år alltså, födda 49.
De är lika gamla.
Men Bruce Springsteen skulle du kunna ligga med?
Inte längre. För om jag skulle ligga med honom, eller om jag någon gång skulle onanera och tänka på Bruce Springsteen, så är det enda jag kommer se framför mig en naken Göran Persson som är helt så glansig med svettdroppar och som bara...
Manuela. Men Göran Persson, du måste ju inte, det är ju inte hans fel.
Nej, absolut inte, men Göran Persson är ju typ i samma ålder som typ min morfar eller farfar skulle kunna vara i.
Ja,
så det blir ju så otroligt osexigt att tänka på att
jag vill ligga med. Det uppenbarar sig att en 66-åring är ändå okej.
Inte för mig.
Nej.
Inte för mig, absolut inte.
Inte längre.
Jag är 24, inte längre. Jag trodde liksom att Bruce Springsteen kanske var, men typ 45. Det tycker jag ändå liksom är lite moget och sexigt. Hade jag varit 17 hade jag tyckt att 45 var
jättegammalt. Ja, men såklart. Men sen så var det ju någon mer.
Ja. Håkan Juholt är ju inte en man som vi kanske kännetecknar och som, jag vet inte, sexbomb. Det är ju inte kanske Juholt som är den vi vill se naken i en liksom kalender. Men det visar sig att Håkan Juholt är lika gammal som Brad Pitt.
Och Brad Pitt har vi ju velat ligga med.
Brad Pitt har jag velat ligga med. Inte längre. Samma sak. Jag bor grann med typ Juholt. Han bor så här in the hoods of my hoods. Och jag ser honom väldigt ofta i typ civila kläder. Och då ser han ännu mindre kanske pondusaktig ut.
Så om du nu fantiserar om Brad Pitt så kommer du se Juholt.
Håkan Juholt, ja. Och jag tycker inte det är okej.
Alltså, Juholt?
Juholt. Och jag var så dåligt. Och jag kände liksom att jag ville ventilera det här. Så jag skrev ju på min Facebook om att så här, åh nej. Och så la jag ut den här bilden på Göran Persson och Bruce Springsteen. Bara, åh nej! Nu dog all min längtan efter en kärleksaffär. Med denna man.
Ditt frikort försvann liksom.
Ja, mitt frikort försvann. Vilket är jättesorgligt. För det är inte bara de här två. Bono, jag och Oscar var och kollade på YouTube förra tisdagen. Han är 59 år gammal. Han fyller 60 när som helst. Jag trodde att han var 40, max.
Fick du panik då?
Jag fick panik. Jag var på konserten och jag bara, what the fuck? Han ser gammal ut. Oscar, han ser gammal ut. Vad det som hände? Basisten var så skrynklig som en liten gubbe. Vad hände? Så jag bara googlade. 59. Jag var tvungen att sitta ner och så här profylax andas där jag satt.
Verkligheten kom ifatt
dig. Ja, men det var så himla hemskt. Och jag skrev om det här på min Facebook. Och såklart att det dyker upp en man i 65 års åldern som skriver att han mår jättedåligt över att jag inte tycker att män i hans ålder är knullbara.
Blev han kränkt?
Han blev jättekränkt. Och bara, nu tycker jag att du har gått för långt. Varför ska jag vilja ligga med män i 65?
Men han måste ju ha missat den lilla delen att de får gärna vara sexiga i någon annans ögon som är jämngamla med dem. Fast men du vill inte ligga med dem.
Jag tror att han fattar ändå den grejen. För han vet ju liksom att
jag
är 24.
Och det var jag som hoppas att
och jag blir så här. Varför måste du så gärna vilja att jag vill ligga med dig? Han är ju ännu fulare än Håkan Juholt och Göran Persson. I mina ögon. Det är ju fantastiskt.
Ja, det är
och
fantastiskt.
Blir jag så här, men. Alltså, men. Avgå.
Får jag bara fråga, var han vit också?
Klart att han var vit. Vit kränkt man i 65-årsåldern. Nej men det var så roligt så det, nej men den här mannen, den vita kränkta mannen har fått mig att skratta.
Och det var inte ens liksom, det hade inte ens med feminism att göra, utan det var bara att du inte ville knulla med folk.
Nej, jag ville inte knulla med snubbar som var liksom 65 och
nej, då blev han kränkt. Nu går du över gränsen.
Nu går du över gränsen. Det här med att vi män som är lite äldre och kanske runda inte ska vara sexiga tycker jag är så jobbigt att du skriver om, för vi kan också.
Åh herregud, det var väl lite fel forum och han kan väl lägga upp en egen status då.
Ja, men jag hoppas han får ligga på sitt håll.
Men inte med dig.
Nej, men jag känner mig besviken. Och för att återgå till den här YouTube-konserten, alltså Sandra, han var jättegammal. Han var jättegammal, Oscar, han var jättegammal.
Men han hade en ung aura.
Alltså han är ju svikon.
Alla i det bandet, de snygga, smala. Alltså, det var vältränade.
Ja, fast Bono hade lite så här kagge. Det såg lite som hängde lite. Så här över
men det, byxan. Men det är bara sunt att känna. Han är en vanlig människa.
Ja, men lite ingen så. Gud. Men gammal.
Men gammal. Nu måste jag bara googla. Vet ni hur gammal Michael Jackson var när han gick bort?
Han var 50, va?
Blev han 50?
51, tror jag.
Alltså Michael Jackson, där har vi en människa som var het fram till Thriller. Och sen så gick det ut för utseendemässigt.
Ja, men det var ju liksom, jag tänker på kroppen. För han har ju opererat sönder ansiktet, det går ju inte att undgå att se.
Nej, men han var också snärtig och...
Ja, men det var han ju hela vägen. Kolla på This Is It, dokumentärfilmen. Han står där och är 50 plus. Michael Jack Done, jag får inget svar på det. Jag skriver Jackson istället. Ålder. Jag skriver jättelångsamt. Nu ska vi se. Michael Jackson blev 50 bast. Han såg ut som en 27-åring.
I kroppen.
I kroppen. Och i rörelsemomenten. Och, ja, nej, men ansiktet kan man ju liksom... Hade han varit inte trasig, höll jag på att säga, inte sönderopererad, så hade han säkert sett mycket yngre ut där också. Egentligen så är det ju liksom hakan och näsan som, tycker jag...
Ja, jag tycker han var helt fram till Thriller som sagt. Men i alla fall, ja, det där var också en snärtig man som dansare och var vigare än vad jag någonsin kommer vara. Vigare än vad Vincent någonsin kommer vara, han är två.
Vigare, än vad säkert Daniel kommer att vara. Vilka känner du mer? Som aldrig kommer att vara lika vig som Michael Jackson. Nej, men det är fascinerande i alla fall. Jag menar, vi kan ju prata om Madonna och Cher och massa.
Madonna är ju också typ 60.
Ja, och hon är ju helt fantastisk.
Ja, nu vill inte jag ligga med Madonna, så jag tycker bara att hon är en powerwoman. Men jag mår dåligt över att jag ville ligga med Bono.
Ja, jag vet. Vi behöver inte gå vidare på det.
Och men han hade solglasögon inomhus hela tiden. Och sånt där blir jag irriterad på. Det är inte soligt. Ta av dig dem.
Jo, men för honom är det ju starkt ljus. Han kanske har starr.
Han är ju så gammal. Han så är det kan så vara gammal. Möjligt att han har starr. Men de var jättekola. Den där konserten var asgrym. Nu kan inte ju alla ljudlåtar, för jag lyssnar bara på hittar. Men
jag trodde du skulle säga Hitler.
Jag lyssnar bara på Hitler.
Nej.
Nu kan jag ingen. Vi har lyssnat bara på Hitler. Men i alla fall.
Nej, men det var skitmäktigt.
Ja, vilken show också. Och de hade ju en stor, stor bildskärm. Och jag sa, vi tänkte sätta oss längst fram, för vi fick sätta oss vart vi ville.
Ja, varför då? Otroligt. För att vi hade så här C-läktarbiljetter som är så här längst bort.
Okay.
Men C-läktaren var stängda, jag vet inte varför, så vi fick sitta på en A-läktare.
Jaha.
Skit nära scenen.
Och vi fick välja, ena sitter ni liksom snett men väldigt nära scenen, eller sitter vi precis första raden. Liksom
I mitten.
Men jag säger så här, vi tar inte den, utan vi tar den nära scenen. Och det gjorde vi rätt i, för hade vi suttit rakt fram hade vi inte sett den här skärmen.
Ah. Det var som en lång catwalk-skärm liksom.
Och det visar sig att den här skärmen är inte bara en skärm. De spelar låtar inuti skärmen.
Vadå spela låtar?
Alltså som att de klättrar in i skärmen med liksom instrument och sitter och spelar.
Och så där samtidigt de som det visas, projiceras massa bilder på skärmen, så ser man dem igenom med strålkastarljus. Det var faktiskt den coolaste scenshow jag har sett i alla fall.
Och de drog upp någon random människa på från publiken som typ så här fick komma och spela en gitarr. In låt och så sjöng Bono och så drog de, så det var skithäftigt.
Men vilka var det som fick utrymme? Var det YouTube?
Ja, det var ju därför vi fick möjlighet att gå överhuvudtaget.
Ja, för det var dit ni skulle gå egentligen.
Nej, vi skulle inte gå överhuvudtaget. Men i och med att så här, folk hade ju rest hit från massa jävla delar av landet och Europa för att se YouTube.
Mm.
Och så fick de inte se på söndagen. Och då var de tvungna att åka tillbaka hem.
Och så blev det extra insatt konsert. Så då sålde de sina biljetter till oss bland annat.
Andra.
Ja, så vi
är
så jävla bra. Alltså så jävla mäktigt. Och det här är ju liksom typ deras sista turné. Så det var jättekul.
Ja, för nästa gång om 10 år när de ska göra då
är det med rullatorer och respirator. Precis. Och liksom permobiler. I won't be there, för då kommer jag och
då sitter de där uppe i skärmen hela skärmen.
Det är bara en skärm då, de filmar från backstage.
Ah, men de är väldigt mäktiga, de är väldigt så här medvetna. På skärmen visar de bilder från liksom ruinerna av olika städer i Syrien, och de pratar jättemycket om flykt och man ska öppna liksom gränserna. De hade bilder på Fort Europa som man kallade. De hade hashtaggen Refugees Welcome under hela konserten. Alltså de är så jävla medvetna. Och de är ju lite brandade på det sättet, att de liksom är charity-personer.
Skitballt. Du har ju katolsk bakgrund.
Ja.
Mm. Eller?
Jo.
Ja, du var tveksam.
Bakgrund vill jag verkligen.
Men bakgrund.
Men jag vill understryka att det är bakgrund.
Ja, det är bakgrund. Du är uppvuxen när du var liten. Spelade Jesus och bar korset under påsken. Och du var lite luden i ansiktet. Och såg
lite luden i ansiktet.
Som Jesus. Ja, men det har vi pratat om. Jag såg en dokumentär, en liten bit av en dokumentär. För till slut så blev jag så irriterad och upprörd, så jag var tvungna. Och liksom, men jag ska ju varva ner i soffan här. Och jag kan inte titta på dokumentärer klockan 22. Det går inte. Men då var det liksom den katolska världen i Polen.
Jag får rysningar också.
Man har aldrig utbildat så mycket katolska präster till exorcister som man gör nu. För att folk blir besatta av djävulen på löpande band.
Ja, gud ja.
Tror de.
Ja. Men egentligen blir de bara av med oskulden eller går på
ja, men herregud, jag blir tokig. Och det var ju bara kvinnor.
Ja,
självklart.
Ja,
som blev drabbade. Det var en kvinna som hade sexuell dragning till sin väninna. Och homosexuell...
Jävlen, hör jag på en gång.
Homosexualitet är ju totalt förbjuden.
Ja, gud ja.
Inom katolska kyrkan.
Ja, det är ju vidare, det kommer till helvetet.
Ja, så då fanns det ju bara en förklaring. Och det var ju att hon var besatt av djävulen. Och så skulle de driva ut. Och jädrar... Nej, men alltså...
De besatta är ju prästarna, om jag får säga mitt.
Ja, men i filmatiseringen så var det ju... Men det var ju som en exorcistfilm.
Mm.
Det var helt fascinerande.
Men skedde det här mot hennes vilja?
Nej,
eller?
Med.
Okej, okay, ja, hon trodde också att hon var besatt av djävulen.
Ja, helt klart. Det finns ju ingen annan väg att gå.
Nej, det finns ju ingen annan förklaring. Nej.
Och sen så var det någon annan kvinna som... Ja, men mådde skitdåligt, hade ångest...
Det är ju också djävulens verk.
Ja, nej, men jag satt i soffan och bara, jag mår si och så. Och jag får aggressiva utbrott och det. Och djävulen hit och dit. Och jag bara, eller ångest. Eller panikångestattack. Och någon var så här, ja, depression. Så att jag och sa. Och så en kvinna sa, ja, men jag funderade på om jag skulle gå till en psykolog. Men,
nej, det är
men
också djävulen. Det är psykologen, djävulen. Hålla på och mixar med Guds skapelse.
Herregud. Nej, men det jag blev så upprörd. Nej, nu, jag var inte klar än. jag bryter mig själv. Det var en präst som var inne i en skolsal som hade religionsundervisning. Alltså han... Det som de berättar för de här tonåringarna.
Vad säger du?
Nej, men jag kommer inte ens ihåg för jag bara... Nej, men jag fick panik. Jag bara,
var gick den här dokumentären? Jag måste se den.
SVT.
Ah, jag måste se den.
Exorcismen i Polen. Och vilka var det som blev drabbade av att bli besatta av djävulen?
Kvinnor.
Tonårstjejer. Som kommer in i sin liksom pubertet. De kanske vill onanera. De fantiserar om sex med andra. Blir tokig. De kommer ju aldrig utvecklas som personer.
Nej, de upptäcker ju sin sexualitet och inser att det finns annat än bara kukar här i världen. Men ve och fasa.
Ja, men det är
att
inte
de här
så att de...
prästerna går runt och sätter på liksom små pojkar är ju ändå okej.
Nej, men du vet, jag blev helt yr. Mm. När man själv liksom är så här, men shit, vi har det så bra här så att vi kan till och med släppa fram hur vi mår. Vi hinner till och med känna att, men shit, jag har en liten ångest som jag skulle vilja gå i KBT för.
Men där snackar vi om privilegier. Det
ja,
är
precis.
Ju inte en mänsklig rättighet att kunna må dåligt och prata om hur man mår, eller mår bra och prata om
Nej,
hur man mår.
Det är det som det ska vara.
Ja, det är det det ska vara.
Jag blir tokig.
Absolut.
Och det här med att, ja men, i och med att jag tar mitt ansvar och utvecklas som person, och du tar ditt ansvar, Oskar tar sitt ansvar, ni som lyssnar, ta ert ansvar. Har ni haft en taskig barndom, fine, vi har olika bagage och olika ryggsäckar, men ta ert ansvar och plocka ihop er. Gå i terapi, vi lever i ett lyxsamhälle.
Vänd er inte till katolska kyrkan.
Vänd er inte, ni är inte konstiga, ni är inte sjuka, ni är inte besatta av onda krafter eller djävulen. Gå och snacka hos någon och göm er inte. Ta inte på någon himla offerkofta och bara, nej men nu, jag har inget värde, det är lika bra att jag tar livet av mig. Eller få för att ni är besatta av någonting. Ta ert ansvar, det kan vara skittungt att göra det.
Ja, men det där känner jag igen från när jag växte, inte när jag växte upp, för jag växte ju ändå upp i en mäktig familj, oss jävlen skulle aldrig ta på oss liksom. Men min moster, när hon var ung och tonåring och liksom började festa och supa och träffa snubbar, hon fick en exorcism. Jaså. Av skolans präst. För det var ju inte...
Det var inte hennes val.
Att hålla på Nej. Så här.
Och det var inte hennes val
Nej,
heller
det var inte
då.
Hennes val. Nej. Utan vi gick ju alla på samma katolska skola. Liksom min mamma, hennes systrar, jag. Katolsk skola för flickor, såklart. Och där så utförde de en exorcism mot hennes vilja. Mm. För att driva ut djävulen. Det funkade inte. Mm. Alls. Mm. Överhuvudtaget.
Hon söp och knullade ändå.
Ja, hon söp och knullade ändå. Och hon har haft roligare än alla andra. Jag känner, i min mammas familj.
Oh!
Fattar hur många jävlar som har suttit mig genom åren.
Alltså, det är inte det här, det är inte så att jag oroar mig för att man inte ska få supa och ligga runt, för det kan ju bli osunt i sig. Men just det här att shit, jag mår inte bra. Att liksom snacka och hitta sig själv och utvecklas som person och ta tag i saker, det bara lägger man ju locket på. Okej, nu ska vi driva ut den här onda kraften, och så skriker man och liksom får ut liksom, det är som att man spyr ut sitt mående.
Folk måste ju på något sätt, alltså antingen att de hamnar i någon jävla trans, eller vad är det som gör att de spelar med i det här spektaklet, tänker jag.
Jo, men om du tror på det och bara ger dig hän, ta fram din mest ångestfyllda period du har haft i livet, och så bara ställer du dig tillsammans med 3 präster som ber för... Du blir ju försatt i trans. Och sen så tar de fram... Du får ta fram den här ångesten, och så bara kräks du ut den. Jag fattar att det funkar, men det ger ju ingenting i långa loppet.
Det ger ju mer ångest. Det är ju en jävla traumatisk upplevelse.
Ja.
Och de här männen, alltså de här männen... Den nya påven, han må vara katolik, men han är inte helt dum i huvudet, så han åt faktiskt väldigt, väldigt vettigt häromdagen. Han sa... Att vara ateist är inte att vara en dålig människa. De bästa, de godaste gärningarna har gjorts av människor som inte har trott på Gud. Och det värsta som hänt mänskligheten har gjorts i Guds namn. Sant.
Mm.
Ops, sant.
Mycket sant.
Mycket sant. Och jag är benägen att hålla med. Det är ju liksom...
Ja, men det är ju religion.
Kristna fundamentalister och katolska extremexorcistpräster och... De här islamisterna, det är ju fan förfärligt.
Nej, men där ska gränserna också öppnas. Låt det bli fritt. Ska man tro? Jag tror på en massa... Jag känner mig troende.
Tror du på Gud?
Jag vet inte vad Gud är längre.
Nej.
Jag vet inte, är du kristen? Jag vet inte vad det är. Så jag kan inte säga...
Men du, alltså, det här vill jag inte förstå. Du känner att du tror på...
God kraft.
God kraft.
Ja. Men tror du kraft också?
Men tror du på ett sånt sätt liksom att du tänker att det är att den här kraften liksom finns för kroppsligad, eller tänker du liksom att det är en kraft som mer rör sig i världen?
Det är en energi.
Mm.
Jag kan, eftersom jag är uppvuxen inom Svenska kyrkan med en pappa som är kantor, så känner, och jag har ju liksom haft så mycket kyrkokonserter och sådana grejer, så att det är ju, jag känner mig väldigt hemma i Svenska kyrkan. Så jag kan väldigt lätt gå in där, knäböja vid altaret, knäppa mina händer. Och under ett par år så har jag liksom inte sagt käre gode Gud, för att jag har känt att nej, men ja, men ordning och reda. Om jag inte vet vad Gud är han nu inte... Vadå Gud, fader, jag har pappa till alla, mansdominerad värld, vad? Är han en gubbe med skägg? Nej, det är han ju inte, som sitter på ett moln. Till att jag har förstått att det spelar ingen roll vad jag kallar den här kraften. Huvudsaken är hur det känns och vad jag vill tacka för, vad jag vill be om hjälp. För så nu har jag gått tillbaka igen till käre gode Gud. Jag behöver kraft och styrka, eller jag vill be för en vän som är svårt sjuk, eller vad det nu må vara. Eller om jag själv, nu är det fan vad det är körigt. Nej, jag svär inte i kyrkan. Men nej, men någon respekt tycker jag man kan ha. Att jag själv behöver styrka, för att nu är det så himla körigt med barnen, eller det är mycket med barnens skola, eller att någon i familjen liksom har det svårt. Så är det... För bönesvar, det har jag fattat nu. När jag var liksom liten och man bad till Gud. Bad jättemånga människor om samma sak. Då fick man bönesvar. Det har jag ju varit med om. Och nu fattar jag. Om många personer fokuserar och tänker på samma sak, då händer det saker.
Men händer det saker, liksom, tänker du lite grann av sig själv genom den här kraften? Eller liksom att människor får... kanske inspiration och vilja att genomföra någon typ av förändring.
Jag tror att vi har energier, eftersom jag har varit med om att folk har gått igen. Jag har ju liksom haft
gått
möten
igen, gått igen.
Döda människor som kommer tillbaka och går igen. Som jag har liksom
typ varit... andar.
Andar.
Okej,
ja.
Jag bara kommer tillbaka.
Nej.
Man kliver upp ur graven.
Nej, men inte så. Men att jag vet inte vad det heter.
Ja, liksom, andar,
en del säger
spöken,
en del, ja, precis. Och för mig är det inget konstigt. Jag har inte blivit skrämd av det, utan jag har liksom...
Nej, men Bibeln säger att andar är typ satans verk också.
Vad sa du? Bibeln säger...
Bibeln säger att det här med andar och spöken är liksom satans verk, det är djävulens liksom grej. För när man dör så kommer man till himlen. Alltså det är ju det här som jag tycker är diffust. Jag tycker att det är helt fantastiskt att ha en religion.
Mm.
Och jag tycker att det är helt fantastiskt att ha liksom den kraft och den gemenskapen som människor har inom olika kyrkor. Men jag köper inte konceptet Bibeln.
Nej, men tycker du att det är fantastiskt att ha en religion? Är det inte, inte gemenskapen
nej, inte
och
religion,
kärleken?
Men hela den här liksom gemenskapen och att man liksom
den är ljuvlig.
Möts i en tro.
Ja.
Men grejen är för mig att mina upplevelser av att mötas i en tro har varit liksom skam för kvinnan och härlig mäktig man. För så funkar det inom katolska kyrkan.
Och det är jag ju skyddad från.
Vi, ja, för där... du har ju haft liksom en typ av frikyrkligt där alla människor är lika mycket värda.
Ja, men och mycket kvinnor som har varit liksom stått längst fram. Det var liksom i vår tonårsgrupp så var det ett syskonpar som verkligen var ledande och drivande i den här tonårsgruppen som vi hade och kom med idéer och nu ska vi skapa en kör och nu repar vi och nu ska vi trycka upp tröjor. Vad ska vi heta? Vi har förslag på att vi ska heta Sharai. Det betyder bla bla bla, något fint på hebreiska. Nu har vi bokat en kongress, vi ska vara med här och här, vi har hyrt en buss, nu ska vi på badminton-turné. Nej, men liksom... ska jag dra med
men var det liksom mycket kvinnor som predikare och snackade så, eller var det mer liksom kvinnor som projektledde?
Nej, det var så som jag kanske kommer ihåg fel, men det var ju kårledarpar. Och när det inte var ett kårledarpar en gång, då var det en ensam kvinna som var kårledare.
Sånt är bra, sånt är coolt. Jag tror att jag hade haft en annan inställning till religion och tro om inte jag hade haft min religion och tro i den katolska kyrkan.
Mm.
För den är fett korrupt.
Men de, alltså det som var så häftigt med hela det här, och det är nog därför jag fortfarande liksom känner att men det här är bra. Det här är en skitbra terapi. Jag liksom, så här är det. Jag bryr mig inte längre, för det är inte viktigt. Jag bryr mig inte när du säger så att ja, men vad tror du att det är när alla ber tillsammans, och är det, ber man till en högre kraft som sen verkställer, eller är det allas lika energi och så händer det något, eller är det allas vill, bla bla bla. Jag bryr mig inte.
Nej, du liksom bara mår bra
ja,
i det, så får det,
jag vill inte ens värdera.
Nej.
Jag skiter i det.
Nej, jag tycker
kom
bara det
in i svenska
liksom.
Kyrkan, ta din matta, vänd dig mot Mecka, ta ditt band. Jag bryr mig inte. Så länge det är liksom att mänskliga rättigheter finns och att det är något gott man ber för. Mm. Så kan jag inte bry.
Sen så tycker jag också liksom att det finns ju enorm, alltså nu vill jag komma in till folk som kanske inte är troende, man kan ju hitta enorm gemenskap i många andra liksom sammanhang och grupper.
Mm.
Och prylar. Det behöver inte alltid vara kyrkan. Men jag tror ju att det är otroligt viktigt att man som människa hittar en gemenskap och ett sammanhang där man är mer än bara sig själv.
Och, ja, eller vad då?
Nej, att man är mer än en ensam, förstår du? Att man
har en
trygghet i en grupp personer som kan samlas kring, jag vet inte, någon typ av gemensam kärlek till whatever.
Men det finns ju inga sådana, alltså inte ens i idrottsgruppsföreningssammanhang så finns den gemenskapen där man umgås på det sättet. Med sång och musik som är förlösande på sitt sätt. Jag kommer ihåg alla läger, vi tonåringar som låg vid botbänken och grät och öppnade upp oss. Och man grät, man pratade om sina problem, sina tonårsproblem. Det var ju världens liksom häftigaste terapi. Och det är väl därför jag någonstans, visst, i skyddad verkstad och jag har varit naiv och så, men jag känner ju att jag har en otroligt häftig grundtrygghet att stå på. En stabil plattform, liksom. Tro, hopp och kärlek. Kärleken är störst, punkt. Det finns liksom inget annat. Men att få jämföra det då med katolska kyrkan där man bara hämmar på något sätt.
Ja, gud ja, det är ju bara skrämseltaktiker.
Ja.
All over the place.
Och att man ska liksom hjälpa dem som har det sämst. Är det någon som har panik? Shit, nej, men jag är 17 bast nu och jag är fanken homosexuell. Vad ska jag göra? Uteslut inte den personen.
Hur tas det liksom inom Svenska kyrkan och frikyrkan?
Alltså det har ju öppnat... Det har ju... Vad jag förstår... Alltså, vad jag förstår, det här kan vara fel, men enligt lagen står ju över Svenska kyrkan och man får inte diskriminera.
Nej.
Sen finns det ju liksom Jag tror inte, präster får inte ens säga nej till att viga ett homosexuellt par.
Nej, det får de inte. Men jag tänker liksom att människor kan ju tycka saker även om lagen säger något annat.
Precis. Och det finns ju kvar till viss gräns. Men jag tror att jag ser överallt liksom och hör via min pappa då, som fortfarande har med kyrkan att göra, att liksom någon kyrkotidning då, kyrkotuppen, skriver om prästen som: hurra, nu har även jag fått viga mitt första homosexuella par. Vilken härlig dag och vilket steg åt rätt riktning. Kärleken är evig, halleluja liksom.
Inom Svenska kyrkan finns en präst. Vad säger man om när det är en kvinnlig präst?
Kvinnopräst.
Kvinnopräst, en kvinnlig präst. Ja, inom kyrkan finns en präst. Okay, präst, ja. Präst är väl könsneutralt, tycker jag. Som heter Ann-Kristin. Som är född som Åke. Jag bara kommer att tänka på det här. För en bekant av mig, Ester Roxberg, som är författare, skrev en bok, min pappa Ann-Kristin, om Ann-Kristin som är född som Åke, präst inom Svenska kyrkan. Gjorde en könskorrigering och lever nu som kvinna. Med en partner och fortsätter vara präst. Men det var skitmånga människor som liksom lämnade församlingen.
Ja.
Och flippade.
Yes.
Vilket, jag vill inte säga att det är förståeligt, men jag kan ändå så här: okej, okay, människor fick en chock och de är homofober, så de bara drog.
Jo, men det, jag kan också förstå. Det behöver inte vara rätt bara för att man kan förstå de här människorna. Och det behöver inte vara elakt. De blev kanske livrädda och bara, spooky, hur ska vi kunna... De här stackars förtappade människorna kanske hade liksom kyrkan och prästen som vägledning. Och där kände de igen sig. Och så helt plötsligt så spårade ur till någonting som de inte kan liksom...
acceptera.
Nej, det blir bara läskigt och obehagligt och ovanligt. Och grunden liksom dras undan.
Och det är inte, alltså, det är inte som att det är dåliga människor heller. Lite dåliga i mina ögon. Men de är väl mer liksom... Men det är det här, de har inte växt upp i en miljö och i en värld som är accepterande. Nej. Det är liksom som de här människorna, som de här vita männen som ska försvara sin rätt att säga en boll istället för liksom chokladboll. De kanske inte är vidriga människor för det, men de är ju jävligt...
Lite tröga.
Trögfattade.
Ja. Men så är det ju. Det är ju lättare att förstå. Alltså om man sätter olika saker. Det här med de här männen som kastar syra i ansiktet på kvinnor för att de kanske har sagt, inte tagit emot dem sexuellt, eller vad det nu bara vara för någonting. Eller haft varit otrogna eller någonting.
Inte eller bara typ råkat finnas på fel plats.
Ja, men råkat finnas på fel plats. Så. Ja, men och så har de... Och de här männen då som... Ja, men det är klart att det är fel. Det är för jävligt. Och ändå så har de kanske vuxit upp med någonting, och de har inte hört någonting annat, och det är liksom så här det ska vara, och det är liksom någon regel. Och så... Finns det de som kliver ur församlingen här i Sverige då för att prästen har gjort ett könsbyte, då är det ju ganska harmlöst.
Könskorrigering.
Korrigering.
Ett ord jag just har lärt mig.
Okej,
det heter inte byta, man
korrigerar. Nej, precis. Arbetssökande. Ja. Nej, men förstår du vad jag menar?
Nej, men jag förstår helt vad du menar. Det är liksom, det handlar ju om värderingar och vad man har fått med sig i grunden. Och... jag skulle ändå vilja påstå att det inte är så en enorm skillnad mellan snubbarna som kastar syra i ansiktet på kvinnor och snubbarna som försvarar sin rätt till att få knulla med vem de vill. Eller...
Nej, gud nej, det är ju,
det är ju samma strukturer och samma liksom patriarkala tänk och samma, ja, men trångsynhet. Hela den här, jag är störst, jag vet bäst, det här är fel.
Oscar, du måste googla kvinna med syraskadad kvinna.
Alltså, det finns så många.
Jo, men hon har en sminkblogg på YouTube. Det sjuka med det här när de blir syra attackerade är ju att det ses offret får skämmas.
Ja, gud, när de har, det är offret som får leva med den. Precis. Skammen, eller vad man ska säga.
Jag klarade inte av att tillfredsställa min man sexuellt. Skam. Då får jag gå med mitt ihopsmälta, deformerade ansikte. Ja, men titta, jag har misslyckats. Så då har de ju gömt sig. De har ju liksom slutat och liksom vara social överhuvudtaget. Ja, de har ju blivit berövade allting.
Alla de här männen i din tillvaro talar om för dig att inte du förtjänar att leva för att du är mindre värd som människa. Mm. För att din man har beslutat att du är mindre värd som människa. Och då, så är det ju klart att de mår dåligt. De lever i en miljö där de inte liksom får vara människa. Utan de är en ägodel. Mm. Det finns också en jättebra dokumentär som heter Frihet bakom galler. Mm. Som handlar om kvinnor vars män, det kan vara så här att mannen såg att hon tittade på en annan man och därför kastas hon i fängelse i 20 år för att hon är en hora. Oh. Men att de här kvinnorna hamnar i fängelse med sina barn, för det är ju helt otänkbart att män skulle ta hand om barn. Och känner sig fria när de kommer in i fängelse för att de sitter fängslade med andra kvinnor och de behöver inte liksom tänka på vart de tittar och de behöver inte tänka på vad de säger och de behöver inte tänka på hur de presterar i sängen eller i köket, utan de får bara vara kvinnor. De får liksom en frizon i fängelset.
Precis. Och när de då ser så skadad ut, de förlorar ju liksom sin identitet helt och hållet. Från att ändå ha varit liksom kvinnor som har sminkat sig, de har ju varit smycken till mannen. Så de har ju liksom gjort sig vackra och sådär. Och så blir de helt förstörda i ansiktet. Och då gömmer de sig, de förlorar hela den sociala kontakten. De stänger in sig, de går inte ut längre, de vill inte visa sitt ansikte. Den här kvinnan,
hon har liksom... Reshma heter hon, Reshma.
Ja, Reshma.
Reshma.
Stavas.
R-E-S-H-M-A.
Reshma. YouTuba henne. Hon blottar hela sig. Hon sitter där och är fortfarande en person. Och hon liksom visar massa knep och det är citronskivor på mörka fläckar i ansiktet. Hennes läppar har hon kvar. Och hon liksom ursäktas inte.
Nej, alltså hon har ju all rätt att få finnas på
sådana
villkor som
andra. Ja, men jag vet, men hon är unik. Det är ingen som... Det är så häftigt.
Nej, det är ingen som tar det steget fram. Men jag tänker liksom att den här kvinnan kanske är någon som har råkat ut för det ändå i någon typ av frizon där hon nu har kunnat ta sig ur det förhållandet eller vad det nu har varit.
Och, ja, det är,
men lever liksom
vara.
Någonstans där det här är inte så stigmatiserat.
Nej. Att men ändå att hon har övervunnit skammen.
Ja gud, ja, det är ju helt otroligt och hon ska ha all cred för det. Och det är det här som jag tycker är så fruktansvärt vidrigt. Att många kvinnor som har blivit utsatta för våld av sina män på många sätt slutar ha liksom rättigheter till att få finnas på lika villkor. För de är inte lika mycket värda längre.
Nej. Och sen så är det ju så här. När hela det här, det är ju som med flyktingsituationen, när vi får se saker och ting, då blir det verklighet för oss. Mm. När alla de här bilderna, lilla treåringen på stranden, när vi blir matade av dem, när det kommer nära oss, när vi får se saker och ting så tror vi att de finns. Alla jävliga saker har ju funnits länge.
Mm.
Man begraver barn i hål i öknen för att det inte finns mat och så vidare. Men i och med att hon finns på YouTube som sminkbloggare, då blir det uppmärksammat också. Tänk om hon också hade bara försvunnit.
Precis,
in i ett hörn.
Det blir liksom ännu en människa som representerar en grupp människor och som får finnas.
Och det gör så ont samtidigt som man, när man tittar på henne så är hon en sån självklar person. Så man bara, ja det gör ont ett tag. Och
jag
sen
hatar
bara...
hedersvåld. Och hedersvåld finns i alla kulturer. Igår satt jag läste nyheterna. En manlig polis i Västra Götaland misshandlade sin fru väldigt hårt.
Mm.
För att hon hade varit otrogen.
Mm.
Ringa våld, säger tingsrätten. För det var ju provocerat. Hon får ju lite grann skylla sig själv som har varit otrogen. Och han får behålla sitt jobb som polis. Det har absolut ingenting med saken att göra, men Sandra, vi lever fortfarande i en hederskultur där om vi som kvinnor är otrogna, vi kanske inte får syra i ansiktet, det kanske vi får, men den här kvinnan blev grov misshandlad. Ringa misshandel, inte ens liksom misshandel, ringa för att det var provocerat. Det står i domen. Det var provocerat och den här idioten får behålla sitt jobb. Och det är det här som är intressant där. Väldigt många människor vill påstå att hedersvåld och hederskultur är något som man ser utanför den vita västvärlden. Mm. Det här är också hedersvåld.
Ja, absolut.
Ja. Och det är så jävla.
Nej, men jag blir helt jag vet inte vad jag ska säga, för att det var provocerat. Jag menar, det är ju här vi håller på att uppfostra våra söner. Vi har 3 stycken.
Och det är här vi talar om att det är okej.
Du har en.
Ja. Mm. Och det är här vi talar om att det är okej att slå kvinnan som är otrogen för att hon får skylla sig själv. Men det var provocerat det... fram det här.
Men det var det jag tänkte säga, att där jobbar vi ju stenhårt med våra söner. Nu har vi liksom... Alla 3 är inte likadana i sin personlighet, men att det kan bli och de bråkar och så klipper man till någon. Och den som retades eller var elak kanske verkligen gjorde elaka saker. Men du måste lära dig hantera det på annat sätt. Du får aldrig någonsin ta till fysiskt våld. Aldrig.
Men vad är det som gör att
aldrig,
män är
aldrig
så benägna att ta till fysiskt våld vid liksom små ålder? Nu är Vincent bara 2,5, men jag har börjat märka att han kan få vredesutbrott då han
slår... Fast jag har en dotter som var värst av allihop.
Ja, hon har också varit så här.
Hon tog till, hon var fysisk. Hon hade en kompis på dagis som retades jättemycket. Och hon reagerade fysiskt. Ja.
Men jag vet inte, en del av mig kan ändå tänka att jag skulle ha lättare att acceptera och kanske hantera att min dotter slog till någon än om min son slog till någon.
Mm.
För att män är benägen, eller så här, mäns våld är liksom mer benägen att accepteras.
Mm.
Kolla bara på de här jävla ärtjärnorna. Har ni hört, ni har väl inte missat att det har varit derby och de här Black Army som de kallar sig, som är AIKs
men Jesus.
Äckelgrupp. Men jag har sett bilder, inte en enda mörk.
Nej, och ingen kvinna.
Och inte en enda kvinna. De här snubbarna kastar bomber, bengaler, rök på tunnelbanan. Tåget kunde inte ens stanna. Alltså de här tunnelbanorna kunde inte ens stanna.
Nej, men det var
på stationerna. För polisen sa, vi kan inte garantera resenärernas säkerhet.
Nej.
Inne på tågen satt det barn, kvinnor, män, ungdomar. Och de här idioterna står och tänder på rökbomber. Skriker fitta, fitta, hora, hora. Är våldsamma, slår...
Barn börjar gråta, föräldrar är livrädda.
Ja, och folk har så här, det här är vidrigt, det här är vidrigt. Men Sandra, hade det varit människor som inte hade varit födda i Sverige, då hade vi dragit varenda invandrare över samma kam.
Oj.
Kolla vad de gör.
Tänk om det bara hade varit människor med utländskt påbrå.
Ja, eller om det bara hade varit mörka, liksom, mörka personer. Ja, ja, nej, men jävlar vad det här var. SD hade börjat eskandera, eller vad heter det? De hade börjat spigalla och hålla på. Men mäns våld accepteras. Och i och med att de var vita så är det liksom ändå,
då är det okej.
Halvt okej.
Nu var de ju inte ute efter att slåss, så då var det väl liksom det, då tyckte de,
en snubbe dog ju förra året i de här...
Ja, nej men så här, det här har ju ingenting med fotboll att göra.
Nej,
inte ett skit.
Men varför är alltid män så våldsamma?
Ja, men är det den lilla alfahanen som ligger kvar? Måste de, eller är det så att det är mer accepterat att vi... Nej, det är inte så heller.
För jag köper inte det här.
Babblar vi mer, vi kvinnor? Sitter vi mer och liksom pratar om känslor och yttrar oss och bearbetar oss
det
själva?
Tror jag.
Gör inte män det så mycket så att det är här de får utlopp?
Grejen är så att vi uppfostrar ju män. Inte vi, för vi har uppfostrat våra barn på ett mycket bättre sätt än vad de här idioterna har blivit uppfostrade. Men män har ju generellt uppfostrats i att inte liksom vara... kanske i kontakt med sina känslor.
Mm.
Jag menar, jag är en sån som typ har sett män gråta så lite att jag får panik när jag ser en man gråta.
Ja.
Hur knäppt är inte det? Jag gråter typ varannan timme.
Mm. Det är snart dags nu.
Det är snart dags, vi måste avsluta snart. Men, och grejen är så här att någon har ju så här, ja men du vet, män har så mycket testosteron och det kan ju göra liksom att de äggar upp, men jag köper inte den jävla testosteronsnacket. Nej. För här är vuxna män som förmodligen har familjer, jobb, körkort,
dagislämningar, jobbar inom vården,
omsorg, det kanske är...
Visst.
Varför är män så benägna att bete sig som rövhål?
Det är ett jättebra fråga.
Och det är det
fråga.
Här som liksom spär på hela min rädsla mot typ snubbar i allmänhet.
Ja.
För jag blir så här.
Men är det för att det blir någon slags acceptans? Jag går tillbaka till när man var ung och man var ute och var full. Och visst, då hade man en drog i kroppen. Och det har väl i och för sig, det finns nu säkert ingen som är skitnykter. Jag tycker att du ska,
precis, det är alkohol som är drogen, inte kokain eller
nej, 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 nej. Jag menar att man är påverkad av alkohol. Alkoholpåverkad. Och hur man är i en bubbla där det helt plötsligt är okej. Det är okej att sätta sig och kissa på trottoaren, vilket jag har gjort många gånger. Det är okej.
Trottoaren, inte ens en buske, bara rakt ner.
Nej, men om jag var långt ifrån en buske och kände att nu måste jag kissa.
Man fick feeling.
Ja, man fick lite feeling. Och nej, men nu måste jag kissa. Så har
men
jag
du fick aldrig för att våldta någon. Du liksom kissade på trottoaren.
Nej, ja, jag kissade på trottoaren. Men jag menar att man helt plötsligt är en bubbla där allt är okej. Och man är ute och liksom wow, man har väl liksom, inte vet jag har säkert, jag kommer inte på vad, men jag säger, välta en papperskorg eller, åh, kolla en cykel som är olåst, vi tar den, eller man hittar en varvagn som någon har slitit loss och liksom man leker med. Sådana grejer är ju ganska harmlösa. Man ska inte sno cyklar. Jag har inte gjort såna saker.
Men, alla, fattar, men det är mer harmlöst att ta cykel än att våldta
någon. Det blir tokiga, nej! Tyst nu. Jag menar att man hamnar i en bubbla där man dras med för att nu är det okej. Och att de här männen blir ett sånt, de är en sån stor grupp och så dras de med i okej-bubblan att wow! Och de äggar upp varandra, de har alkohol i kroppen och de bara, precis som de här kvinnorna får ut wow! I exorcist-grejen så får de ut en massa grejer ur sitt psyke i den här jättestora knasiga okej-bubblan där alla är i, vad heter det, symfoni med varandra heter det inte?
Symbios.
Symbios.
Jo, absolut. Men jag tycker inte att man kan likställa de här kvinnorna för, med de här snubbarna. För de här kvinnorna är ändå offer för liksom någon religion som några prästsnubbar har liksom hittat på.
Mm.
Men jag köper, jo absolut, de är inom bubbla och allt är okej. Men fortfarande, när jag har varit full och i en bubbla där allt är okej, så har jag inte kastat rökbomber, slagit,
nej, det
skrikit
håller
fitta,
inte.
Hora och
jag
liksom,
jämför när jag
begalen.
Var ja, nej, men jag jämför alltså, med när jag var 20 bast med vuxna män. De måste ha ett ansvar liksom. Nej, men det är inte okej, det är helt sjukt.
Det är inte okej.
Det finns inget svar men, på den här frågan. Det är så coolt.
Det är inte de kvinnliga fotbollssupportrarna som beter sig som rövhål. Det är de manliga. Det är inte de kvinnliga MC-brudarna som gör upp liksom med varandra genom att skjuta och mörda. Det är de manliga.
Men har de, är det någon som är, de har inte råd att köpa de här flashiga bilarna som ska väga upp deras
nej,
manlighet?
Du, jag tror faktiskt att det är, alltså med handen på hjärtat, nu kommer det här låta som feminist, det är feministpropaganda.
Ja.
Jag tror att det är mansrollen. Men han slår mig, ja han tycker ju bara om dig, eller så här. Oj, 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 pojkar och pojkar. Åh, ni är så himla tuffa. Nej, men nu får
att
du gå
de
göra
är felprogrammerade helt
lite
enkelt.
Lite felprogrammerade från början. Den starka mannen. Mannen som försvarar sig själv och familjen. Mannen som ska ta plats. Mannen som får vem han vill.
Mm.
Mannen som kan gå och ställa sig i en tunnelbana och skrika fitta och hora. Varför använder ni mitt könsorgan? Mm. För att liksom skandera ut något vidrigt idioter. Och grejen är att de här snubbarna, de har ju varit vidriga typ så här på Söder, om det var förra året eller för 2 år sedan, här på Södermalm i Stockholm, som de gick liksom tågare genom hela stan.
Ja, men det var det jag tänkte säga, i våras.
Ja.
Tror jag det var, tidigt
det var
i våras.
Så här.
Jag var på väg hem från jobbet, vi hade haft föreställning, eller vi skulle ha föreställning på Cirkus. Och jag bara, men vad fasen är det som händer? Hela Götgatan och upp liksom bron till Gullmars var avstängt. Det var liksom, vad heter det?
Maskerade män.
Ja, men vad heter det? Revir, eller vad har man?
Mask.
Visir. Nej, men, visir.
Vad är visir?
Ett sånt här genomskinligt skydds...
Jaha, okay.
Hästarna hade visir. Poliserna, ridande poliser hade...
Svarta pikébussar, poliser i civila...
Gröna rökbomber. Jag bara... Det var som ett gäng nazister som skulle...
Ja.
Det var ingen rolig hurra-hurra-stämning.
Det var ingen pride-parad.
Ingen pride-parad. Fanns inget. Det ingen var, positiv
och de
stämning. Det var bara aggressivt.
Och snubbarna gick och slog
aggressivt.
Folk hela vägen. De sparkade på människor, knuffade undan människor. Det där är våld.
Det var så hotfull stämning så att jag... Det är ett sånt stort frågetecken. Jag tycker att det ska förbjudas.
Men märk väl att det är bara AIK-are som gör så här.
Är det så?
Ja, det är
men var det inte Djurgård? Nej, det var grönt.
Nej, det var AIK. AIK.
Är det grönt?
Nej,
är
de gröna? Ingen aning. Gula och svarta. Hammarby, de är men ju Hammarby. Glada.
Ja, fast det var också...
Alltså, det är klart
Hammarby,
att det...
Hammarby, ja, ja, ja. Hammarby!
Men det handlar inte om någon jäkla... Liksom att slänga bengaler på alltså det är glädje i Hammarbytåget.
Ja, det kanske det är.
Och så kommer Black Army och liksom...
Men Black Army? Man
att
hör ju bara...
Black Army, jag tänker bara på Islamiska staten.
Ja, men liksom när den här snubben låg medvetslös och de sjunger låt han dö, låt han dö, låt han... Det finns ju inget positivt. Okay. Ja, men det är ju bara för... De bara försvarar. Sluta! Sätt upp gränser och regler.
Och där har vi det igen. De här männen beter sig så här. Det är bara en gång, det var bara derby. Det här är bara för att det är match.
Så där snackas det ju faktiskt ändå inte. Det är jättemycket diskussion om det här.
Det är jättemycket diskussioner, jo, men inte diskussioner från
det
rätt håll.
Okay.
AIK har ju bara, nej, men det här är inte okej. Okay. Men AIK skulle ju också kunna liksom bara, vi tar så jävla långt avstånd från det här som det bara går. Det här är vidrigt,
det, ja, men att det är oacceptabelt. Man får inte vara AIK, man får inte stötta AIK om man har det. Om man har en hel hejarklack som skriker låt han dö, låt han dö när någon ligger medvetslös på plan, uteslut dem.
Okej, det här snackar jag med Daniel om bara igår. Den där snubben som gick längst fram i det här tåget som slog ner folk syntes ju på bild med han som är huvudsponsor för AIK för inte så länge sedan. Så jag menar, de här männen umgås ju med varandra och förmodligen så äggar de upp varandra och förmodligen så tycker de att de är så jävla coola och häftiga.
Men gör det hemma i en lägenhet då.
Eller så här, åk till Grönland och skandera runt och kasta bengaler där. Låt mig
till
vara
Island och kasta
Island
is.
Island är ändå befolkat. Och på Island,
ja, men på ett fält. Ja, men åk till Grönland.
Grönland, precis. Det är
bygg
Grönland
en iglo är. Tillsammans. Ta i, få ut, liksom, gör något som, inte vet jag.
Eller så här, åk ner till Syrien och slå ner hela Islamiska staten.
Ja.
Få ut era aggressioner
precis.
På det sättet. Ta med er Sverigedemokraterna och deras järnrör.
Det blir jättebra! Fy fan, så mycket bra idé!
Jag vet!
Det är för att våld löser våld. Ta hit alla som inte vill vara med i krig och så öppnar vi upp och så tar vi hit dem och så alla andra våldsamma skickar vi dit.
Och så får de ta död på varandra.
SD med sina jävla järnrör. Ja. Åk dit, det blir väl
alla
jättebra.
Alla nazister och våldsbejar.
De kanske hittar varandra.
Alla kommer mysa. Jag tror att det blir en stor böghög.
En böghög och allihopa. Ja, men det blir jättefint. Jag måste bara säga en sak. Nej, jag tror inte att våld löser våld. För er som känner mig.
För mina barn som sitter och lyssnar. Nej, våld löser
nej, men jag,
inte
jag
våld.
Pratade med min kompis häromdagen. Och jag var så upprörd. Så jag bara, kan inte bara någon åka ner och skjuta hela jävla ledningen i Syrien som styr de här krigen? Och hon bara,
snyggt, Sandra.
Det är jättebra. Det gör vi. Jag tycker att du ska säga, öppna på din stand-up med det. Nej, men alltså, man blir ju så frustrerad. Tänk om man bara kunde ta bort dem.
Men så alltså att... grejen är så här, nu kommer det här låta harsh. Men de här männen är ett folkhälsoproblem.
Ja! Och jag fattar inte att de andra männen sätter krav. Varför kan inte män sätta krav på män?
Alltså, män behöver en jävla revolution. Män, slitlosser ur män.
Ja!
Så är inte där och var man.
Ni är inlurade. Ni är grundlurade.
Ja, de är grundlurade. Men
ni är så jävla vilken lurade bra. Ta er ur den mansrollen. För den är så pinsam.
Ni är
den
parasiter.
Ger inte ett skit. Nu måste jag googla på Dalai Lama. Eller vad heter han? Dalai...
Dalai Lama. Kände du att du blev
precis.
Alldeles för våldsam?
Vissa...
Du blev en man.
Vissa blir sugna på ett glas vin. Jag blir sugen på att googla. Jag måste googla. Nej, men jag behöver inte googla. Det var jag har sett massa saker som ni inte har sett.
Va?
Ja, men alltså dokumentärer och SVT. Jag brukar ju inte titta på sånt alls. När Dalai Lama, som är så gammal nu och han måste liksom säga bye-bye snart. Och så säger han att det kan absolut bli en kvinna nästa gång.
Men hon måste vara snygg.
Hon måste vara vacker.
Fuck you, Dalai Lama.
Otherwise it's no point.
Fuck
you. Ah! Nej, men alltså... Och han som intervjuar Dalai Lama bara... It's a joke, right? Och det var inget skämt.
No joke.
No joke. She has to be beautiful, otherwise there's no point.
Och här har vi Dalai Lama, liksom... typ världens fredligaste människa, ja, som bara, kvinnor som... ska vara skitsnygga, annars får det vara, va?
Annars är det ingen poäng.
För det är ju det han säger. Och vad sänder det här ut för signaler typ till män och unga pojkar som kanske lever, ja, ja, med den här människan som idol? Kvinnor ska enbart finnas till för att vi ska vilja knulla med dem. Mm. Och om inte de vill knulla med oss så är vi kränkta på deras Facebook-sidor.
Yes.
Jag ska bli lesbisk. Alltså vet ni, om jag, på riktigt, med handen på hjärtat. Om jag någon gång separerar från Daniel, vilket jag verkligen hoppas aldrig händer, så kommer jag aldrig mer ha en relation med en man.
Jag ska bli den första som säger, vad var det jag sa? När du, du glömmer bort det här som går dig emot, att du vill ligga med så många män.
Jag vill ligga med så många män. Jag känner ingen sexuell attraktion till kvinnor.
Du är rädd för alla män, men du vill ligga med en massa män. Och du kommer vilja bli lesbisk om... Nej, du är en röra.
Vet du hur
besvärande
det är att inte gilla snubbar, men ändå vilja ligga med dem alla? Det sa jag till Daniel igår. Det är, men så de bra är... att jag lever med dig, för att du är det största hatobjektet jag någonsin har haft, men också min absolut största kärlek.
Men han är skitbra i sängen, så vad gör man?
Jag får offra sig.
Åh, herregud.
Nej, men det är bra, för Daniel är den som påminner mig varje dag om att alla vita män över 30 inte är svin.
Men hur ska man tolka det här då? Ska det, nej, men inte Daniel, utan jag går tillbaka till Dalai Lama. Ska man liksom... Ja, han var också en sån generation. Så länge han fick köra sin grej, han har massa bra värderingar. Men fortfarande, när det väl kommer till kritan och en kvinna ska ta över hans grej, så måste hon vara ett fint smycke, annars kan vi inte ta henne på allvar. För vad hon tycker och tänker, det är inte likvärderat med en man. Om hon nu inte skulle vara vad världen tycker är en vacker symbol. Hur tolkar vi det? Är det så att alla liksom mansdominerade krafter som tycker att kvinnan är mindre värd säger, ja, vad var det vi sa? Eller kommer vi känna, ja, ah, men shit, han är också ett sånt liksom manligt pucko. Men nu kommer han snart dö, så att det ordnar sig. Den nya generationen kommer fixa det.
Jag tycker så här, dels, ah, gud, ja, ah, han var också en sån jävla idiot. Men jag tycker det är viktigt att inte låta det vara, för här måste man ställa de här människorna mot väggen. Mm. Man kan inte bara låta det här vara. Jag tycker inte det är okej att män och människor beter sig som rövhål utan att de verkligen ställs mot väggen. Men grejen är att de här uttalanden om att kvinnor ska vara snygga är så jävla vanliga att det liksom bara, whatever. Mm. Han sa det. Mm. Det blir bättre sen. För vi har blivit så vana vid att höra de här prylarna om att tjejer kan inte, du måste vara snygga, du måste sminka dig, du måste gå ner i vikt, att det inte längre liksom tar. Och där tror jag att man måste ta tillbaka ilskan och bara, vad fan säger du? Mm.
Det har ju blivit en stor reaktion. Ja. Och speciellt massa kvinnoföreningar och kvinnogrupper, men även utanför de grupperna.
Och det är ju jättebra.
Så det är ju toppen.
Det är skitbra. Och heja er och kämpa och krossa Dalai Lamas patriarkat, säger jag. För jag tycker inte heller att jag, ja, men han är så fin annars, och det här är ändå liksom okej. Nej.
Nej,
mansvin.
Ja, fast nej, men nu liksom, nej. Han har en massa bra grejer, men den här saken var ju piss.
Vidrig.
Den var vidrig. Men man kan ju inte stryka streck över hela hans, han har ju massa bra grejer. Och de måste ju ändå finnas kvar. Ja. De kan ju inte bli dåliga,
nej, men
också.
Absolut. Men
det här var ju
puckat. Mycket vettigt, men det här kan man inte liksom
han
låta...
blev en vanlig, han är inget helgon.
Nej.
Han är en vanlig människa, han är en vanlig man. Och precis just där så blev han man.
Ja.
Så såg jag det, att oj, nu blev han privat.
Hallå, några andra män som har gjort mig besvikna genom åren. Vad heter den här Crosby?
Crosby.
Vad heter han?
Cosby
från The Cosby Show.
Cosby.
Bill Cosby, som bara mysgubbe med show i skit med typ 53 miljarder år och bara våldtagit typ hur många? Alltså de var alla på första sidan av Times, typ 34 kvinnor.
Hade de gått
kvinnor.
Ut allihopa? Alltså ja. Hade de kommit ut med att de hade blivit...
Och alla 24 satt på liksom... Eller jag vet inte, det kan vara 30-40. Alla de här kvinnorna satt på var sin stol på första sidan i The Times-tidningen.
Nej.
Ja. Men vad är det för jävla grej också?
Men vad bra att de...
Hyllad och älskad av världen och folk var mys. Där kom det också fram, det här liksom... Jag är man, jag tar för mig. Sjunde himlen, Seven Heaven, prästen i sjunde himlen... Han och hans fru hade gått till någon typ av parterapi som spelades in, och under den här parterapin så framgår att han hade våldtagit en minderårig.
Mm.
Kanal 5 bestämde sig då att sluta sända serien. Tack och lov, jag var skitless på den. Oh, det enda de gjorde var att skaffa barn. De hade 7 barn.
Heaven, when I see your happy faces, smiling back at me. Åh, det är så kladdigt, men jag har gråtit framför den många gånger. Inte nu längre. Ja,
men de fick ju typ 75 barn. Alltså, jag tyckte så synd om den kvinnans fitta. Att det finns inte. Den karaktärens fiffi.
Ja, men nej, med så många barn fick
jo,
de inte.
Jo, de föddes och se. Matt var den äldsta. Ja, sen var den här tjejen som tände eld på skolan. Och så var det Lucy, Simon, Ruth.
Tvillingarna.
7.
Ja, men det är inte 70, vad du sa.
Det är 3 mer än vad du har. Ja. Jag tycker det är nog synd om dina
könsorgan som du. Men på tal om att föda barn. Vi måste avsluta med någonting helt ljuvligt. Nej, men det här är helt ljuvligt. Jag har delat det på fejan. Jag kan lägga det på våran sida också. Det cirkulerar en film om där en kvinna föder barn i bilen. Hennes man som kör filmar hela processen. Alltså det är, jag har
han
sett
filmar en, och kör, han är trafikförare.
Ja. Nej, men, och han är så lugn. Och hon är så lugn. Och så liksom vi som har fött barn och upplevt krystvärkar.
Jag var inte lugn.
Va?
Jag var inte lugn.
Nej, det fattar väl vem som helst att du inte var lugn. Men du vet hur krystvärkar känns. Eller var du helt bedövad?
Nej, the ring of fire brukar man
där,
säga.
Ja, men där kroppen tar över. Kroppen tar över och ungen ska ut. Och då bara... Och hon föder. Och hon bara, oh my god, it's coming right out of me. Och sen så bara...
Nu lät du som en porrfilm.
Okej, okay. Men jag bjuder på det. Och hon bara, oh my god, we just had a baby in the car.
Alltså, jag älskar det avsnittet. Vi har pratat om allt. Vi pratar om alla män jag vill ligga med, kränkta män som inte tycker om att inte jag vill ligga med dem. Vi pratar om exorcister, hur mycket vi hatar katoliker. Shit vad vi har pratat om allt möjligt.
Nu ska vi avsluta.
Ja, jag måste gå och äta lunch, jag är hungrig. Det var jättetrevligt, Sandra.
Mycket
det var
trevligt.
Fenomenalt att ha dig tillbaka. Det kändes kul. Åka aldrig iväg på kurser.
Va? Jo, det ska jag göra. Jag ska gå fortsättningskurs. Nej. Och sen ska jag få hela Sverige att skratta. Le mycket, för det utsöndrar goda så här, endorfiner, och det gör oss till gladare människor. Gå gärna in på toaletten eller någonstans där ni får vara i fred och framkalla skratt.
Oj. För att gör det inte när andra människor står utanför.
Jo, vi tackar och sen så skrattar vi. Vi hörs om en vecka igen. Puss och kram.
Okej, nej, nej, nej! Sluta! Alltså, jag får panik. Jag gillar inte vad ni
ska. Hej då!
Hej, Klipp-Oskar här. Ursäkta för oljud här utifrån idag. Det har varit byggarbetare som har fixat något på bakgården. Gud vet vad. I övrigt så kan jag också säga, som ni hör kanske, så låter allt lite bättre idag. Det är för att jag har satsat hårt på att fixa lite nya inställningar på våra röster så att vi låter så här fantastiskt trevliga. Och så sen som vanligt så ska jag säga, vill du komma i kontakt med Sandra och Manuela, så skicka ett sms till dem. Gör inte det, för de vill inte gå ut med sina telefonnummer, utan skicka ett mail till escobarkamenish@gmail.com, eller så använder du hashtaggen escobarkamenish. Och så finns ju Facebook-sidan som vanligt, som vi vill att ni likar, som heter Escobar och Kamenish med ett och-tecken. I övrigt så tycker jag också att ni kan sprida den här podden lite vidare. Gör lite reklam till vänner och bekanta. Och då finns den ju då på appen Podcaster, som finns i alla iPhones. Sen finns den ju på iTunes också för er med dator. Sen så finns den ju även då på Podomatic. Både appen som finns till alla smartphones, och så finns den ju på nätet också då, och då är det escobarkamenish.podomatic.com. Nu har jag varit väldigt, väldigt långdragen. Ovanligt långdragen. Ska jag prata lite till? Vad ska jag säga då? Nej. Vi ses, framförallt så hörs vi nästa vecka. Hej då!